äkta och falsk ödmjukhet. Den äkta ödmjukheten skapar enhet. Och på längre eller kortare sikt skapar den falska ödmjukheten splittring. Om du ska gifta dig, så gift dig med en som är ödmjuk. Det blir lättast så. Därför att han lyssnar gärna till all sorts sanning, även den obekväma. Och skulle du inte vara ödmjuk och står i begrepp att gifta dig, eller du kanske redan har gjort det, så kan du komma ett bra steg på vägen genom att bestämma dig för att lyssna till all sorts sanning. Det är ju så här när man ska medla i ett äktenskap, att det gäller ju då att få de båda att lyssna till varandra. Och att inte omedelbart komma med de invanda replikerna. De där som ligger i beredskap för att mota ut varje budskap och varje meddelande. Och då får man kanske säga till de båda som mer eller mindre grälar med varandra: kan du tänka dig att din hustru säger det hon säger därför att hon vill rädda ditt äktenskap? Ja, jo, det kan ju kanske möjligtvis hända, ja. Ja. Tror du att det din man säger delvis handlar om att han vill rädda ert äktenskap? Ja, det har jag aldrig tänkt på. Kanske det. Ska vi testa och lyssna till varann? Ja, det är kanske ingen dum idé. Och så får man en första provisorisk ödmjukhet. En ödmjukhetens utgångspunkt, där man inte bara talar till varann, utan man lyssnar på varann, så att man kan tala med varann. Det är inte så dumt. Ödmjukhet skapar enhet. Och äktenskapet är ju en träning i ödmjukhet. Livet igenom. Och som mest får man ju träna sig när man har småbarn. Det är ju en kolossal träning i ödmjukhet. De åren. Och då gäller det ju att ta vara på den träningen. Man kan ju låta den gå förbi sig. Samhörighet och gemenskap växer fram ur ödmjukhet. Och omvänt, i ett folk där ödmjukheten har försvunnit, där ska vi räkna med mycket ensamhet. Inte så att den ensammaste alltid är den minst ödmjuke, men där ödmjukheten är en bristvara, där överflödar ensamhet. När gemenskapen ska upprättas, så måste någon ta ett ödmjukhetens initiativ. Någon måste ta första steget, och det är ju ett steg i ödmjukhet. Vi ska läsa om Jesus. Johannes 11 kapitel. Från den 47 till den 53 versen. Johannes 11 och 47. Överste prästerna och fariseerna kallade då samman rådet och sa: vad ska vi göra? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom fortsätta börjar alla tro på honom. Och då kommer romarna och utplånar både vår heliga plats och vårt folk. En av dem, Kajafas, som var överste präst det året, sa till dem: ni förstår ingenting. Ni fattar inte att det är bättre för er att en enda människa dör för folket än att hela folket går under. Detta sa han inte av sig själv, utan som överste präst det året talade han profetiskt. Jesus skulle dö för folket, och inte bara för folket, utan också för att Guds skingrade barn skulle samlas och bli till ett. Från den dagen var de fast beslutna att döda honom. Han ödmjukade sig och blev lydig in till döden på ett kors. Ett ödmjukhetens initiativ för att enheten skulle uppstå. Vi har inte sett den enheten än. Men det är ödmjukhetens initiativ som Jesus har tagit och som vi nu ska fira i vår nattvardsmåltid. Det kommer att övervinna tidens och rummets distanser. Det kommer att segra till sist. Det ligger en väldig sprängkraft i ett ödmjukhetens initiativ. Jesus orsakade ju konflikt när han gick på jorden. Och ändå är det ett initiativ som skapar enhet. Hans steg i ödmjukhet kommer att församla alla de ödmjuka. De ödmjuka ger han nåd. Vi har ju idag i kristna massmedier en väldig diskussion om frågan kring enhet och frågan kring väckelse. Nu börjar det på nytt höras röst som säger så här, att de gamla församlingarna, de är omöjliga. De är hopplösa, just genom att de är gamla. Nytt vin måste man slå i nya lägrar, sägs det. Och i hopp om att det ska flöda lite nytt vin, så säger man då så här: då gör vi oss lite nya lägrar, så får vi se. Säkert kommer Gud att fylla dem med nytt vin. Alltså går vi ut ur de gamla församlingarna och så öppnar vi eget tvärs över gatan. Så blir det säkert nytt vin. Ja, den sången har vi hört förr i Guds församling. Den är inte ny på något sätt. Att stå för väckelse, ja, det är en sak om man är ödmjuk, och en helt annan sak om man inte är det. Vi ska läsa om mannen Mose. Om honom står det i skriften att han var mera saktmodig än någon annan på jorden. Och han fick möta Gud och tala med honom som man talar ansikte mot ansikte. Andra Mosebok kapitel 32. Med början i den sjunde versen. Och som ni ser av överskriften på kapitlet, så handlar det om guldkalven. Mose är uppe på berget och talar med Gud, och nere i dalen har man gjort sig en guldkalv. Mose vet inte detta, men Gud ser det. Och det står så här: då sa Herren till Mose: gå dit ned, ty ditt folk som du har fört upp ur Egyptens land har tagit sig till vad fördärvligt är. De har redan vikit av från den väg som jag befallde dem gå. De har gjort sig en gjuten kalv, Den har de tillbett, åt den har de offrat och sagt: detta är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Och Herren sa vidare till Mose: jag ser att detta folk är ett hårdnackat folk, så låt mig nu vara för att min vrede må brinna mot dem och för att jag må förgöra dem. Dig vill jag sedan göra till ett stort folk. Men Mose bönföll inför Herren sin Gud och sa: Herre, varför skulle din vrede brinna mot ditt folk som du med stor kraft och stark hand har fört ut ur Egyptens land? Varför skulle egyptierna få säga: till deras olycka har han fört dem ut, till att dräpa dem bland bergen och förgöra dem från jorden? Vänd dig från din vredes glöd och ångra det onda du nu har i sinnet mot ditt folk. Tänk på Abraham, Isak och Israel, dina tjänare, åt vilka du med ed vid dig själv har gett det löftet: jag skall göra er säd talrik som stjärnorna på himmelen. Och hela det land som jag har talat om ska jag ge åt er säd, och de ska få det till evig arvedel. Då ångrade Herren det onda som han hade lovat att göra mot sitt folk. Och Mose vände sig om och steg ned från berget, och han hade med sig vittnesbördets två tavlor. Vi hoppar ett stycke framåt till 30:e versen. Dagen därefter sa Mose till folket: ni har begått en stor synd. Jag vill nu stiga upp till Herren och se till om jag kan bringa försoning för er synd. Och Mose gick tillbaka till Herren och sa: ack, detta folk har begått en stor synd. De har gjort sig en gud av guld. Men förlåt dem nu deras synd. Vill du inte göra det, så utplåna mig ur boken som du skriver i. Det är ödmjukhet. Mose säger inte att ja, här finns kanske en och annan som inte är så helöverlåten till dig, Herre, men du kan väl ge väckelse ändå. Utan det är helt klart. De har svikit förbundet med Gud som de hade ingått en vecka tidigare eller två. Brutit mot dess första bud. Och Mose säger att jag ber dig att du ska förlåta dem. Och vill du inte det, så utplåna också mig ur boken som du skriver i. Vi möter idag människor som säger att Herren har sagt till mig att det är så dåligt ställt i de gamla församlingarna så att han vill att jag ska starta en ny församling. Ja, det var precis det Herren sa till Mose. Men han öppnade inte något nytt. Han startade inte något eget. Istället går han inför Gud och ber för det sammanhang som redan är förlorat. Och säger: förlåt dem, Herre. Och vill du inte det, så utplåna också mig. Jag tror att det är ödmjukhetens sinnelag. Den ödmjukhet som banar väg för sann enhet. Vi ska gå till Romarbrevet 9. Och se att Paulus hade samma sinnelag. Det blev splittring där han drog fram. Men det blev en åtskillnad mellan de ödmjuka och de som inte var ödmjuka. Och vi måste se på Paulus sinnelag för att förstå hur den måste vara. Som så att säga ska kunna föra in ödmjukhet och väckelse bland Guds folk. Jag talar sanning i Kristus. Jag ljuger inte. Den heliga ande låter även mitt samvete bestyrka det. Ty jag är fylld av sorg och mitt hjärta plågas ständigt. Jag skulle önska att jag själv fördömdes och skildes från Kristus, om det kunde hjälpa mina bröder och stamfränder. Det är ju israeliterna som har fått söners rätt, härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten och löftena. Det har fäderna, och från dem kommer Kristus som människa, han som är över allting, Gud välsignad i evighet. Amen. Det är inte så att Guds ord har visat sig felaktigt. Till Israel är alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Det heter ju, genom Isak ska jag ge dig dina efterkommande. Det vill säga, inte alla de barn som han blev upphov till är barn som Gud har gett honom. Det är löftets barn som räknas som hans efterkommande. Paulus är medveten om att han inte kan bringa en enhet som omfattar alla. Alla är inte längre löftets barn. Men han är villig att fördrivas ifrån Gud om det skulle hjälpa israeliterna. Jag skulle önska att jag själv fördömdes och skildes från Kristus. Och detta handlar ju inte ens om att dö ifrån detta jordelivet, utan det handlar ju faktiskt om att mista sin eviga salighet. Kunde det hjälpa israeliterna, så skulle det få ske. Ja, har vi det sinnelaget, då är vi på rätt väg. Det sägs ibland så här att inga församlingar blir helt förnyade. Utan när förnyelsen kommer in i en gammal församling, så blir en del förnyade och blir glada i Herren. Men det finns alltid de som inte blir det. Och det är därför vi ska göra nya församlingar. Ja visst, men hur länge kommer alla i de nya församlingarna att vara förnyade? Det är en mycket kort fråga. Och det är frågan om det är värt det priset att än en gång splittra och sarga Kristi kropp för en kortvarig effekt. Jag vill påminna om Frank Mangs. Han stod mitt uppe i det här under sin krafts dagar. Och han skriver väldigt tydligt om detta i sina memoarer, högst personligt. Han säger så här: jag såg aldrig en församling bli helt förnyad. Icke en enda. Ändå gick han inte sin väg och startade andra församlingar. Ändå gav han inte upp. Han fortsatte att gå till Guds folk istället för att avsöndra sig. Och det var ett ständigt lidande i den mannens liv. Ett ständigt lidande. Men ingen i modern tid i Sverige har fått hjälpa så många människor in i Guds rike som den man. Varför det? Därför att om du ska leda en människa till omvändelse, så ska du ju faktiskt hjälpa honom fram till att ödmjuka sig inför Gud. Och då är det väldigt bra att du själv är ödmjuk. Därför att är du det, så kommer Gud att låta nåd flöda genom ditt liv. Men om du handlar och lever och tänker efter någonting som i sig själv inte är ödmjukhet, så kan du åstadkomma många effekter. Väldige pastorer och myndige prelater kan uträtta mycket. Men fattas ödmjukhetens Kristusdoft, så är det förunderligt, så förgängligt det resultatet blir. Vad fort det försvinner. Vi måste vara villiga att betala ödmjukhetens pris. Och det priset är smärtsamt. Någon äkta väckelse tror jag knappast det kan bli, om vi inte vill det. Om vi då längtar efter en förnyelse, vad gör vi då? Ja, om vi kanske då börjar med att säga att det gäller att vara kvar där man är. Så kanske man får göra som det står i Efesierbrevet 4:15. Där det står så här: nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen. Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen. Ja, det finns ju alltid en sanning som behöver sägas om en förändring ska kunna ske. Det är ju sanningen som gör oss fria. Och sanningen kan ju vara välkommen, och sanningen kan vara mycket ovälkommen. Om vi i kärlek säger sanningen och den är ovälkommen, då händer ju det som hände med Jesus. Han sa kärlek i sanning till sin omvärld. Han gick inte ut ur synagogan. Han stannade kvar, men han talade sanningens ord i kärlek. Det var ett ödmjukhetens initiativ, och det väckte mycken aggression emot honom. Och till sist dödade man honom. Och det är korsets triumf, det är korsets seger, att just genom att han är trofast in i det sista, just därför att det inte fanns någon gräns för hans vilja att ödmjuka sig, så säger skriften, han gjorde det som kommer att samla Guds skingrade barn och bli till ett. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorad. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Den ödmjuke först har förlorat sin ödmjukhet tycker att den är dårskap. Är vi villiga att vinna korsets seger över ljumheten och trögheten? Eller vill vi gå en enklare väg? Ja, det är ju frågan det. Frågan om väckelse och enhet. Väckelsen skiljer det ödmjuka från dem som inte är det. Också väckelsen skapar en splittring. Men sprickan i godset hamnar på rätt ställe när vi verkar för väckelse i ödmjukhet. Men när vi inte gör det, när vi verkar för väckelse men ödmjukheten lyser med sin frånvaro, då får vi också en spricka i godset, men den ligger på fel ställe. Den skiljer inte de ödmjuka från de som inte är det, utan den skapar andra åtskillnader och ger därmed nya problem, kanske för många generationer framåt. Vi längtar efter väckelse. Har vi förstått att den längtan måste få ha sitt pris, ödmjukhetens pris? Vi ska be tillsammans. Herre, vi ska fira din måltid, brödet som bryts och delas ut, blodet, livet som utgjuts, till synes till ingen nytta, men för att samla det ödmjuka och göra dem till ett. Herre, låt den måltiden idag få uppväcka ödmjukhetens glädje i våra hjärtan. Gör oss villiga att vandra den väg som ödmjukheten bjuder oss. Herre, låt din heliga ande skapa äkta ödmjukhet i våra liv, så att livet kan strömma och flöda på nytt. Din nåds liv som flödar över i ödmjukhetens kärl. Amen.